påskens vittnen. Vad är ett vittne? Ja, enligt Wikipedia så står det så här: ett vittne är en person som varse blivit en händelse med sina egna sinnen. Intressant med den här texten som Karin läste om Thomas. Han har ju blivit på något sätt tvivlarnas skyddshelgon, kan man väl säga. Att, ja, man pekar på Thomas. Jo, men Thomas tvivlade ju. Och när jag nu tittat på den här texten då och tittat på det som för sig gick där också, så har jag inte plötsligt inser jag liksom att ja, men jag tycker nästan lite synd om Thomas. Därför att vad hade hänt innan? Jo, 7 dagar innan så hade då Jesus mött lärjungarna och visat sig för dem. Och de hade accepterat han är uppstånden. Så kommer de att träffa Thomas och säger: vi har sett honom. Jag vill också vara där, säger Thomas. Det är inte så konstigt. Inte behöver han bli tvivlarnas skyddshelgon för den skull. Egentligen är det bara att han är 7 dagar efter. Och det är ibland ett dilemma att komma efter, att inte vara med i första svängen så att säga. Vi hamnar lätt i ett utanförskap. Och Thomas, han hamnade där. Egentligen så tänker jag mig att han hade ett väldigt sunt tvivel. Ingen av dem trodde utan att de hade fått se av alla lärjungarna. Och det var ju liksom inklusive övriga också. Och till och med när Matteus skriver om himmelsfärden, så skriver Matteus så här i sitt evangelium att också några tvivlade. Jag vet inte om man skrev det med en suck eller bara, det var bara ett konstaterande. Så är det. Livet är fullt av tro och tvivel. Men tvivlet har ju liksom aldrig stått riktigt högt i kurs i våra sammanhang. Tron bör ju vara 100-procentig om det ska vara något bevänt med den, eller hur? Men vem av oss är 100-procentiga? Och å andra sidan också, hur mäter man procenthalten tro? Den senaste tiden, bland annat efter terroristdådet i Stockholm, så har jag funderat kring det här med tro och fanatism. Både politisk och religiös fanatism är ju svår företeelse att söka förstå. Och ännu mer komplicerat när de sammanfogas. Amos Oz, Israel, skriver initierat om ämnet i en innehållsrik bok som heter Hur man botar en fanatiker, och om konsten att skriva en bok. Hans huvudtes är så här: att fanatism beror av en kompromisslös rättfärdighet, vilket leder till att fanatiken saknar all möjlighet till fantasi och humor. Så här: humor är förmågan att inse att oavsett hur rättfärdig man är och hur fruktansvärt illa behandlad man blivit, finns det en viss aspekt av det hela som alltid är lite lustig. Ju mera rätt man har, desto lustigare blir man. Och tänker vi efter så ligger det en stor poäng i detta. Därför så tillåter fanatiken ingen att skratta åt honom eller att göra satir av honom henne, eftersom jaguppfattningen saknas eller är väldigt mycket svag. Och Thomas Tranströmer skriver bländande så här: den största fanatiken är den största tvivlaren. Han vet det bara inte. Han är en pakt mellan två, där den ene ska vara synlig till 100% och den andra osynlig. Vad jag avskyr uttrycket till 100%. Det som inte kan vistas någon annanstans än på sin framsida. Det som aldrig är tankspridda. Det som aldrig öppnar en fel dörr och får se en skymt av den oidentifierade, gå förbi dem. Fanatismen lever i sin egen isolerade bubbla, fylld av ensidighetens oförståelse som leder till ett utanförskap, rädslor och hat. Ett litet uns av kritik, ett litet uns av tvivel hos fanatiken skulle få hela hans korthus eller hypotes, som får nu ta ditt uttryck, Mikael, att ramla ihop. För det viktigaste är att omgivningen tror detsamma. Och när de inte gör det, så blir det ju bäst för alla de otrogna att de dör, eftersom de ändå har fel eller gör fel. Och därmed så görs ju egentligen mänskligheten en tjänst. En väldigt enkel men livsfarlig logik. Vittne. En fanatiker är inget vittne. Han är i en enda person, så är han advokaten som pläderar för den rätta tron, läran, gärningen. Han är också samtidigt åklagaren som anklagar de otrogna som inte tror som han. Han är domaren som dömer de skyldiga, och han är också rättväsendet som utför straffet. Därför har egentligen fanatism ingenting med tro att göra. Eftersom goda vittnen förmedlar trons atmosfär som innehåller tillit, respekt och kärlek. För är man ett vittne, och du är kallad, om du har varit kallad till en rättegång, du är ett vittne, så ska du inte anklaga. Och du ska inte försvara. Du ska bara berätta, så här såg jag det. Punkt. Där är själva vittnets styrka, men det är klart också svaghet. Jag tänker mig att tron har många dimensioner, men tre dimensioner i alla fall. Tillit handlar om känslan, förståndet handlar om vårt tankeliv, lydnaden handlar om viljan, handlingen. Och om trons innehåll skulle uppfyllas med en gång, så vore det ju inget problem. Men trons problem är ju just väntan på uppfyllelsen. Paulus skriver så här: i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Det var ingen som sa något halleluja, nej. För det är ingenting som vi älskar att vänta uthålligt. Ändå är det detta som den goda boken gång på gång talar om. Vänta uthålligheten. Genom uthålligheten ska vi få se, ska vi få vara med om. Men när trons övertygelse enbart blir en formel att lära sig, och kärlekens handling blir bara en krampaktig plikt att göra, då kläms hoppet sönder. Och kvar blir bara en hopplös fanatism. Ett vittne är en person som varse blivit en händelse med sina egna sinnen. Då kan vi fundera det här. Är tron då? Är tron hoppet något som vi själva skapar? Eller är det en gåva som kommer till oss? Ja, lite lektion i grammatik skulle du egentligen haft här, Karin. Aktiva och passiva verb, jag ska försöka klara det. Som beror av den lilla bokstaven S på slutet. Det vill säga aktivt, barnet bär. Passivt, barnet bärs. Men det finns verb som heter deponens. Och som varken är aktiva eller passiva. Typ, vi andas, vi hoppas och minnas. Det vill säga att de har en passiv form, men vars betydelse är aktiv. Verbet berättar alltså samtidigt om vad som sker med en person eller i den här personen och vad hon gör. Och vem som egentligen är subjektet och agenten i det här sammanhanget, det är svårt att särskilja. Ordboken säger att hoppas har aktiv betydelse, Ändå så kan vi ju inte helt enkelt bara säga att jaha, nu måste vi anstränga oss vänner och så måste vi hoppas här. Det är ungefär lika enkelt som att när vi sitter på sängkanten tillsammans med någon och säger att nu måste vi anstränga oss för att somna här. Och vi vet hur det resultatet brukar bli. En passiv aktivitet inträder när vi slappnar av i vår mänskliga aktivitet. Och klagovisarna, Jeremia skriver, det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Det är där tron, hoppet kommer. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Hoppet kommer till oss på grund av något vi anat. Något som vi litar på. Något vi fokuserar, ett löfte, så kan vi ta emot hoppet. Övertron däremot bygger på en pseudovärld utifrån det här hoppet som inte har med verkligheten att göra. Som kräver allas energi för att vidmakthålla. Tron vågar se den här verkligheten som finns runt omkring oss och vågar koppla ihop den till hoppet. Och kärleken hjälper oss att finna vägar att förmedla. Och tvivlet, kan vi säga, är det här pendeltåget som pendlar mellan verkligheten vi ser och den verklighet vi längtar efter. Tvivlet är en del av vår tillvaro. Ibland kanske en alltför stor del. Men tvivlet är inte lika med att förtvivla. Tvivlet fungerar som en sparringpartner på det här sättet. Ett nödvändigt hjälpmedel för att tron ska utvecklas och mogna. Och att de bilderna vi har haft, att de bilderna kan förändras och bli mer öppna. Såg en film för några veckor sedan. Jag ska inte alls gå in på själva handlingen. Men själva grundtemat var en kvinna som hade haft en väldigt problematisk situation. Och nu står inför ett av sitt livs största beslut. Hon har en annan kvinna med sig som också av lite outgrundlighet har visat sig vara hennes mamma som hon inte känner. Och de sitter där hos läkaren och så ska hon fatta det här beslutet och då säger då hennes mamma ja, men du ska väl be för den här kvinnan, hon är judisk kvinna. Men du ska väl be? Nej, sa hon, jag vill inte be. Varför inte det då? Så skickar hon ut läkaren och sköterskan, den här mamman, och så börjar de prata och så säger hon, jag vet inte längre om jag tror. Så relaterar hon till de upplevelser hon har varit med om den senaste åren. Och då så svarar för hon så, och det har med Guds bilden att göra. Kan Gud verkligen vara den han är? Och då svarar den här kvinnan som är hennes mamma då, maybe God is difficult. Kanske Gud är svår. Så pratar de ytterligare och så kallas läkaren och sköterskan in och så fattar hon det här beslutet efter att ha bett. Maybe God is difficult. Min bild, det är inte Gud, men min bild av Gud som jag har haft, den behöver förändras, växa, mogna. En av de här psalmerna som finns i vår psalmbok, Ylva Eggehorn skrev den. När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom, kan trots allt något nytt få växa fram. Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än all makt och ondska vill. och blodig jord ska träden lövas åter, utan för syn för våldets grymma grin. Men när tyrannerna sitt slut begråter, står skogen kvar i höstens guld och vin. Och vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Det finns ett hopp som aldrig ska gå över, trots alla ära och bitterhet och sorg. Ett hopp som ej de mäktiga behöver, men barnen hemma på sitt eget torg. De ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Gud har skapat i dem är större än all makt och ondska vill. Fantastisk psalm som handlar om detta med att är Kristus uppstånden, så finns tron, hoppet djup på djupet och i höjden och omger oss på alla sidor. Thomas vågade ärligt beskriva sin känsla. Hur hans kollegor i lärjungaskaran reagerade, det står det inte så mycket om. Vi kan ju bara ana hur vi skulle ha reagerat. Men Jesus möter honom på hans sidhalva och han får tvivla sig fram till en tro. Ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen. Enligt traditionen så är det ju tydligen så här att Thomas ger sig iväg som missionär till Indien. Och vi kan tänka oss att han kommer till en by i Indien och så börjar han predika. Nu förstår att Kristus har uppstått, och så är det någon som räcker upp handen och säger: Thomas, hur vet du det? Men det var ju så här att de andra lärjungarna, mina kompisar, de berättade för mig. Okej, okay, så du har inte själv sett honom? Nej, men alltså du måste ju lita på mina kompisar. Vi var ju tillsammans i 3 år ändå. Okej, Thomas. Trevligt att höra dig tala, men vi glider nog vidare. Thomas var tvungen att själv möta. Saligheten låg inte att det var saligare för de andra lärjungarna 7 dagar tidigare. Och han då att de var saligare än Thomas därför att de trodde 7 dagar tidigare. Utan saligheten, tänker jag mig, den ligger snarare till vår fördel, att vi får tro utan att ha kunnat sett under de här 33 åren då Jesus vandrade på jorden. Där ligger i så fall den saligheten, tänker jag mig i alla fall. Genom historien, när förutsättningar och utmaningar förändrats, så har frågan ställts om och om igen av lärjungarna: vad gör vi nu? Vår Herre är död, vad gör vi nu? Vår Herre har uppstått, vad gör vi nu? Och vår Herre har farit upp till himmelen, vad gör vi nu? En kollega skrev på Facebook under påsken. Han har sett på TV4s program och han ondgjorde sig en del över det här att det var mycket mat och det var allt det här som är på långfredagen då. Och så, då önskar vi varandra en trevlig långfredag. Och i min kollegas värld så finns det inte att man önskar varandra en trevlig långfredag. Den är fylld med lidande, Kristi död. Och det var fler som hakade på det. Så tänkte jag, det är ju i det här klimatet vi lever. Vi lever här. Och jag slogs av den här tanken, när Israels barn, när de hamnade i exil, när de blev flyktingar i annat land, så satt de där liksom och hade en omgivning som var helt annorlunda, som tänkte annorlunda. Vi är i exil vi också. Det är bara att vi har inte flytt, vi är kvar. Men det är omgivningen som har flytt ifrån det tänkandet som vi har varit vana vid, åtminstone i min ålder, att man växte upp med. Det finns inte runt omkring. Vi lever i en exil. Kyrkan är inte mitt i byn. Det är inte självklart att man firar långfredag genom att ha tyst, stilla musik och gå och meditera. Vi är inte där och vi måste acceptera detta. För att utifrån de nya förutsättningarna leverera, som det så vackert heter idag, Nej, det är fel ord att säga leverera. Att vara ett vittne, helt enkelt. Att vara ett vittne. Det är lätt att vi drabbas av missmod. Och drabbas vi av missmod så får vi prestationsångest och ska tvinga fram resultat hos oss själva och varandra. Magnus Malm skrev så här i dagen i veckan som gick. Liten krympning av det han skrev i sitt kåseri, eller krönika. Missnöjet, skrev han, krymper hjärtat och gör det tyngre att leva. Längtan vidgar hjärtat och gör oss mer levande. Att kunna skilja mellan missnöje och längtan, mellan dessa båda drivkrafter, tycks vara en av livets hemligheter. Det här urskiljningen sätts på prov. Hur kan vi skilja dem åt? Första ledtråden, missnöjet utgår ifrån färdiga bilder. Längtan är nyfiken, våga vara öppen. Den andra ledtråden, eftersmaken. Missnöjet gör det tyngre att andas. Längtan lämnar en kvardröjande tacksamhet över det lilla. En lust att söka vidare, en öppenhet för att pröva andra vägar. Den känner vittringen av det verkliga på långt håll istället för att försöka pressa in verkligheten i färdiga former. Därför är den en säkrare kompass än missnöjet. Drömmen om det fullkomliga finns hos oss alla i olika portioner. Jag tänker så här, vi måste låta drömmen om det fullkomliga få vara en längtan på den här sidan evigheten. Annars blir försöken att realisera himmelriket här och nu en mardröm om det fullkomligt ofullkomliga. I trons varma och ljusa mellanrum kan vi däremot låta både förståelsen och förlåtelsen växa fram. Låta sig växa stark och mogna fram så att den orkar med svagheterna i övertygelsen. Både min egen och varandras. Vad vi har sagt, jo, ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen, skall inte varken försvara eller anklaga. Jag får ta ansvar för mitt sätt att vara och att vittna med mitt liv. Du får ta ansvar för ditt sätt att vara och vittna utifrån ditt liv. Sluta att jämföra din tro med andra, men berätta gärna. Sluta jämföra dina upplevelser med andra. Berätta om det är nödvändigt. Men det är inte alltid nödvändigt. Var frimodig med den personlighet du är och utifrån ditt sätt att vara. Berätta, lyssna. Låt andra berätta det de har varit med om. Och kom ihåg att livet är ingen tävling, det är ingen match. Förhoppningsvis kan våra vittnesbörd vara bitar i samma pussel som kompletterar varandra. Påsken med sitt budskap hjälper oss att både se tro och tvivel som uppstår sida vid sida. Men att hoppet om att livet har segrat och därför kommer att segra är starkast. Vi ber. Så är vi här, Herre Jesus Kristus. Med alla våra erfarenheter, alla våra känslor och alla våra tankar just nu. Tack att inför dig får vi andas ut det vi bär på. Så får vi andas in av din närhet i våra liv.